Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Henrik Wahlström, ljudtekniker, skådespelare, medieperson, numera även influencer med 61 000 följare på Instagram. Henrik gästade mig i avsnitt 107 av Ofiltrerat, så har du inte lyssnat så gör gärna det. Sen dess så har han berättat om sin diagnos bipolär sjukdom och gjort succé med hemlisparaden på Instagram, bland annat högt och lågt. Låt oss fortsätta där vi slutade och gå raka vägen in på allt nytt. Välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia Ståhl, mer igenkänd som Peter-Fia. Och välkommen tillbaka Henrik Wahlström.
Tack, vad kul att vara tillbaks.
Tyckte du verkligen det?
Ja, det var så här skönt att sitta ner här.
Okej, men när du var här i september tror jag att det var när vi spelade in sist. Vad skulle du säga har hänt i ditt liv sedan dess?
September... Ja, men jag är på samma liksom, arbetsplats, men jag jobbar på ett lite annat sätt. Men det är ganska ointressant. Det är mer... mitt Instagram-konto har utvecklats på så vis att jag har väldigt mycket fler följare och det trillar in liksom hela tiden nya. Men annars... Det som har utvecklats är ju att jag får ju hela tiden nya idéer och saker jag kan göra. Och det har blivit då att jag har gjort fler såna här parader. Jag gillar ju bara ordet parad och därför har jag sagt det efter grejer. Men så där blev ju till exempel då den här hemlisparaden som är alltså att folk får berätta en hemlighet och så sprider jag den vidare anonymt.
Fantastiskt upplägg.
Och det kan bli så himla sjuka grejer. Och det kan bli väldigt kul grejer, det kan bli väldigt sorgliga grejer. Och liksom gripande historier och även då med den här direktkontakten med läsarna så händer det att folk får svar på saker som de inte har ventilerat förut. Alltså, de säger för liksom att det är bara du som vet om det här, men jag. Och så har de någonting eget som de inte berättar om. Och så genast hör folk av sig och säger jag med. Eller kanske jag har ett tips. Eller säg till någon att besöka den här.
Mm.
Så får folk faktiskt se att de inte är så ensamma.
Och sen så har det ju varit en ganska stor grej i ditt liv. Du har ju gått ut med en... väldigt privat sak.
Ja, precis. Och det var verkligen planerat. Jag hade tänkt på det så jäkla länge. Mm. Att det här är någonting som jag borde gå ut med. Så att det blev att jag verkligen planerade att sådär, okej, jag ska ha en lugn jul och nyår. Och nyårsdagen så berättar jag om det här. Liksom.
Mm.
Det måste bli så. Liksom.
Mm.
Och det var ju inte någon slags PR-grej med det, utan bara att jag sådär, jag genom att sätta ett datum, lite som att sluta röka, liksom, jag sätter ett datum för att inte ska kunna skjuta upp det mer.
Mm.
För att det var ju då att jag gick ut med att jag lever med en bipolär sjukdom. Och alltså bipolaritet, för de som inte vet, det var det som kallades för manodepressivitet förut.
Mm.
Och är en sjukdom där man pendlar mellan perioder av depression och... så att säga friska, nollläge, liksom vanliga perioder såklart, men också uppåt i det som antingen kallas för hypomani, där man är särskilt energifylld, optimistisk, kreativ och sådär. Men som även kan vara manier där det blir ännu mer, då blir det liksom psykotiskt. Och det blir över, det går över en nivå där man, alltså det blir svårt att leva med det liksom.
Mm.
Och den här sjukdomen är kronisk. Den, det går inte att ta bort. Och det går inte att bota, det går inte att tänka bort eller träna bort. Utan det är någonting som man måste lära sig att leva med. Leva trots liksom. Och det är en allvarlig sjukdom. Det är liksom den har en jättehög dödlighet liksom, och genom att folk, det är så många som försvinner på grund av självmord liksom. Och det är inte en så ovanlig sjukdom som man kan tro. Och det är därför som jag kände att jag hade ett, och jag vet att det är många som sagt att nej, men du har inget ansvar, men jag kände att jag hade ett ansvar att gå ut och berätta om det här, därför att jag kände att jag vågade, eller kanske inte riktigt vågade, men att jag borde, för att det här, vi måste liksom få stigmatiseringen kring psykiska sjukdomar att lätta. Och sättet att få det att ske är att vi pratar mer om det och att vi visar att det finns runt omkring oss. Så dels det, att jag känner att om jag nu vill att det här ska, att vi ska ha en minskad stigmatisering, en större öppenhet i samhället kring psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar, då måste jag vara ett exempel. Då måste jag liksom leda det. Då måste jag göra liksom leva som jag lär. Men också för alla de som går runt och har det här. Samma sjukdom som jag eller någonting liknande eller sådär, som känner att det känns hopplöst. Och kanske alla de som nyligen har fått en diagnos eller som lever med en diagnos, de känner att det här, hur länge ska jag orka med detta? Och då känner jag att nej, eftersom jag är en person som kan leva med det och som har ett bra liv med det, då känner jag att där har jag en skyldighet att gå ut och visa att det går. Mm. För att då kan jag sprida hopp till dem som behöver det. Och jag hade behövt det innan. Alltså jag hade behövt att någon gick ut och berättade det här som var väl fungerande för liksom 10 år sedan. Eller mer. Men att någon gick ut och som inte var tokig liksom. Och som kunde visa att ja, men det här går.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Och om man inte känner till, liksom, om det här kanske är första gången som man hör talas om bipolär sjukdom eller så, hur kan du förklara det?
Ja, alltså en vanlig människa, det är fel att säga så för ingen är vanlig. Men alltså någon som inte har en diagnos kan ju tänkas då gå runt i livet på någon slags nollläge, om man så säger. Där det går liksom, det går uppåt. När det händer saker som är glada och positiva så blir man liksom lycklig. Och när det händer sorgliga saker i livet eller så, då går man ner och blir låg. Medan om man har en bipolär sjukdom så sker de där svängningarna även om du inte har någon yttre påverkan. Om du skulle gå runt i samma med samma input liksom. Du går runt i ett kalt rum så kommer du liksom vara lycklig i perioder och nedstämd i perioder utan att det är någonting som du behöver inte ha. Den följer inga logiska mönster, den där stämningen, utan den följer bara liksom hur kemin fungerar liksom i din hjärna. Och det är väldigt, det finns väldigt mycket paralleller till att leva med diabetes på det viset att, och det är också på ett positivt sätt är det likt diabetes. Därför att när du väl vet att du har det, då kan du tillämpa mediciner som gör att du kan justera den där kurvan. Det gäller liksom att man går genom livet och håller koll på sina kurvor och ser när man går över en nivå som inte är bra och när man går under en nivå som inte är bra. Och sen så tar man då till olika mediciner eller sätt att leva eller vad du äter eller hur du sover, allt det där för att korrigera den där kurvan och för att liksom dämpa innan det blir för högt eller för lågt. För det är lätt att tänka också att de här höga perioderna, alltså de glada perioderna, att det är väl bara att tacka och ta emot. Och det kan man tycka och det gör det. Det funkar ett tag. Men kroppen klarar inte av det. Därför det är liksom man går på en det är som att man bränner ut sig liksom. För att man går på man kör på i det här hypomana läget som man kallar det, då kör man lätt på hårdare än vad kroppen klarar av och känner bara att man är nöjd. Alltså man kan glömma äta och glömma sova och inte känna ett behov av det alls. Ju mindre man sover desto mindre behöver man sova och det bara kör på tills det liksom säger stopp för att kroppen inte orkar med det och då rasar man ner i en depression. Och därför är det liksom jätteviktigt att när allting känns jättebra med, och om man då har en bipolär sjukdom, att då börja upptäcka det. Att nu är det liksom lite för bra, om man så säger. Man kan givetvis vara lycklig ändå. Men det är när man märker att okej, det här lyckoruset kan inte jag se var det skulle komma från. Och framförallt så är klockan 2 på natten och jag har inte ätit middag än. Okej, det här är någonting utöver liksom. Okej, nu måste jag kontra det här. Jag måste liksom gå tillbaka till mina rutiner. Måste äta när jag ska, sova när jag ska. Har jag tagit de mediciner jag ska? Behöver jag ta någon slags medicin för att kunna sova i kapp? Och så vidare. Och precis som med diabetes så går det utmärkt att leva med det. Om man håller koll på sina kurvor på det viset. För precis som med diabetes så blir det livsfarligt när man inte gör det. Om man bara kör på och käkar vad man vill och inte tittar på det. Då plötsligt så hamnar man i ett läge som man inte kan kontrollera själv. Och det är väldigt många som hamnar i en depression någon gång i livet. Och det kan också vara kopplat till exempel utbrändhet, utmattningssyndrom och sådär. Och vet vad det innebär att komma väldigt, väldigt lågt så att allting tappar sin glans. Att ingenting känns kul och att mycket saker, man märker att man inte tycker saker är kul som man brukade tycka var kul. Och det är då i den bipolära sjukdomen så är det ett återkommande tillstånd. Att det kommer komma tillbaka hela tiden. Och då gäller det också där att märka att okej, nu känner jag ju inte, jag kan inte skratta åt det här längre. Eller nu känner jag mig jättetrött. Jag vill bara gå och lägga mig. Jag vill inte träffa mina vänner. Jag vill inte göra det här. Och märka då kanske att okej, nu är jag på väg neråt. Nu måste jag börja tänka på andra hållet. Jag får inte gå och lägga mig än. Jag ska inte lägga mig innan 10 på kvällen. Och jag liksom, nu måste jag följa mina rutiner. Ännu en gång har jag ätit de mediciner jag ska. Ut och träffa de där vännerna ändå. Gör det där som du brukade må bra av. Och sen så hela tiden. Det handlar väldigt mycket om att hela tiden se till när man blir lockad av någonting. Att hela tiden känna efter, mår jag bra av det här? Är detta någonting som jag behöver? Eller är det någonting som jag vill? För att om det är bara så att jag vill ta en flaska vin nu, då är det som att då måste man tänka, okej, men hur mår jag av det? Liksom, det kan vara att det fungerar för en del.
Mm.
Men att man märker att okej, det här är kanske någonting som inte jag mår bra av. Och så tänka, man får helt enkelt leva lite tråkigare kanske. Alltså jag kan inte dygna och sticka liksom på, jag kan inte gå på rave party liksom, för att det kommer slå tillbaka på mig. Och det är liksom ett väldigt lurigt sätt som den här sjukdomen funkar för väldigt många också, att ju mindre du sover, desto mindre sömn behöver du. Och samma sak ifall du börjar sova väldigt mycket, så kommer du bara bli tröttare och tröttare och tröttare. Och det blir väldigt lurigt då att för den som då börjar känna sig väldigt pigg, känner att de inte behöver sova, och så låter man bli att sova, och så blir man piggare, och sen till slut så hamnar man i ett läge som inte är hållbart.
Så man är hela tiden i någon slags ytterkant, och liksom att allting blir väldigt mycket av, oavsett om det är det liksom depressiva läget eller det liksom mer...
Ja, alltså det går att leva i det här mellanläget på ett jättebra sätt. Och det är därför också som jag liksom vill gå ut och prata om det här, för att säga att det går att göra det.
Mm.
Och jag har klarat det i många år nu liksom, utan några större avvikelser. Och det är inte så mycket att man måste... jag jämför lite grann med att gå balansgång. Liksom. Alltså att man kan gå där och må jättebra, men... Om man liksom trillar åt något håll så liksom blir fallet ganska stort. Liksom.
Mm.
Och att där då med hjälp av mediciner, rutiner, att folk omkring en vet hur det fungerar och sånt, så kan man få liksom en ledstång. Att det går lättare att gå på den där balansgången. Och det är också därför som jag vill att folk ska se... Folk som går runt med de här problemen utan att ha fått en diagnos... kanske vet om att sjukdomen finns, men går inte och utreder det här därför de är rädda att få en diagnos. Mm. Och det är liksom helt fel sätt att tänka, för att du skulle inte må ett dugg sämre av att få diagnosen, utan tvärtom, det är då du kan få hjälp. Och det där är jättesvårt, för att få en bipolär diagnos är liksom en jävla käftsmäll, för att det betyder att det inte kommer gå över.
Mm.
Alltså det, den som söker hjälp hos den som söker hjälp för en depression mår skitdåligt. Och kanske har dragit sig för att göra det också. Men sen när de väl gör det, så kommer man till någon som då man vill få svaret att ta det här så går det över. Gör så här så går det över. Vi tar hand om dig tills det har försvunnit. Och att då få en bipolär diagnos istället för den depressionsdiagnos som man hade trott, betyder bara att det kommer inte sluta det här.
Mm.
Och det är liksom som att man då det kan vara en sån jäkla tung grej, för att det är liksom som att man är ute i något jäkla vasalopp och tänker att nu är det bara lite kvar. Och sen så kommer det en läkare som säger att det kommer bara fortsätta så här. Du kommer vara kvar i det här. Och även om vi lyckas liksom, vi häver den här nedgången, så kommer det komma tillbaka. Det gör det genast mycket tyngre. Och det är därför också som jag tänker att det finns en hel del som kanske misstänker att okej, jag får mina väldigt låga perioder, det är depressioner som återkommer, som inte går att kolla det för de är för rädda för svaret de ska få.
Mm.
Men när man väl, om man får det där svaret och accepterar svaret, då plötsligt så finns det någonting att göra åt det. Därför att för min del så var det liksom att jag vägrar tro på det. Därför att jag vill tro att målgången är där borta liksom. Och få höra att men nu har du liksom de sista blåbärshopparna här, sen så är du snart framme. Och nu så fick jag då istället veta att det här är livet du kommer leva. Då så försökte jag bara att det här är skitsnack. Läkaren vet inte vad han pratar om. Eller så har jag hittat på alltihopa. Att jag har på något vis fejkat allt det här För man kan inte göra det. Men jag liksom intalade mig alla sätt att det här var fel. Liksom. Och bad om en liksom second opinion och fick göra samma tester igen och på ett annat sjukhus och fick komma till en expert på en sån här affektivt centrum som liksom bara jobbar med det här. Och de liksom utan varandras liksom vetskap bara allihopa sa exakt det är samma sak.
Mm.
Så till slut då så fick jag då inse att okej, fuck it, det är väl så här då. Jag måste ju tro på dem. Och då så blev det ett jättebra besked att få. Därför att då plötsligt så kunde man ju säga att okej, här har vi liksom problemet. Hur tar vi tur med det? För att då kunde man börja prova mediciner och prata med liksom, stödgrupp och prata med folk som har det här, som lever med det, och kunna läsa böcker som handlar om precis det här, se filmer som handlar om det här och få liksom bara lära sig vad det är man ska ha att göra med och se liksom få en karta för den här jävla loppet då liksom och säga okej, men det är så här man gör. Och då till slut lära sig att leva med det. Men jag förstår ju då att det finns de som går och tror att de har det här som inte vill kolla upp det. För de är rädda för att få vilket svar de ska få. Men till dem vill jag ju bara säga att gör det. För att det kommer inte bli ett dugg lättare av att inte ha fått diagnosen.
Mm.
Därför du kommer ha exakt samma problem fortfarande. Det är bara att du inte får någon hjälp för det. Alltså det är som att varför skulle du inte gå och röntga ditt ben när du tror att det är av?
Mm.
Det kommer liksom inte bli bättre. Det kommer kunna bli mycket, mycket sämre om du inte får rätt hjälp. Och även om beskedet då är att ja, det är liksom en fraktur. Ja, men det är då du behöver läkarnas hjälp. Och då har de det åt dig. Liksom.
Hur lång tid tog det för dig då från att du var i någon slags förnekelse till att du liksom kunde då börja ta till dig och känna att så här, okej, jag accepterar det här inte bara i huvudet utan jag accepterar det liksom inifrån och ut med hela mig?
Jag vet inte hur många liksom veckor eller så där. Det var liksom inte ett specifikt tillfälle, men det liksom, det satt också mycket ihop med att jag hade liksom ett väldigt problematiskt liksom relation till alkohol och drack alldeles för mycket på ett dåligt sätt. Och kunde liksom när jag tvingades söka hjälp för det, det var då de liksom hittade bipolariteten.
Mm.
Att de förstod att men det här jag har ju. Då såg de ju att det här som jag försöker dricka bort, det har ju återkommit. Liksom. Här är ju liksom, det var en jättetydlig dipp när jag var liksom 10. Liksom. Och sen så här vid 13 är det igen. Och sen så vid 17 är det som fan. Liksom. Och sen började det ännu mer. Och så ännu mer. Och jag kunde ju väldigt tydligt visa att men så var det här. Och så där mådde jag jättebra. Här mådde jag skitdåligt. Sen här mådde jag jättebra. Här mådde jag skitdåligt. Här gjorde jag liksom 20 låtar på 3 dagar. Alltså bara så här, ah, nej, okay, där var ju en hög period. Vad hände sen? Sen kunde jag inte gå till skolan för jag var så jävla låg. Och så, man kunde se bara, ja, men det är ju helt uppenbart. Det här är ju liksom en stämningsdagbok för bipolär typ 2. Mm. Rakt av. Och därifrån så blev det då att jag liksom sa nej, det har ni fel i. Och sen började det där då, liksom att jag fick till slut veta vad det var. Att det stämde. Men hur lång tid det tog att acceptera det, jag kan inte säga dagar och veckor. Men det är också en lång väg därifrån sen också. För vem berättar jag för? När börjar jag faktiskt leva så som jag behöver leva? Det tog också tid.
Mm.
Och liksom hur jag berättar för folk en och en på ett sätt. Liksom. Det är inte någonting som... nu, det här som jag gjorde för bara ett par månader sedan, det var ju att jag gick ut och berättade för liksom 50 000 människor och mina nära att så här är det. Men det har jag tagit, då har jag levt med det i 12 år. Eller jag har levt med det längre än så, men med rätt diagnos i 12 år. Men det var också en lång väg till att få rätt medicinering och sånt där. Jag hann liksom gå på 9 olika cocktails och mediciner innan de kunde hitta rätt.
Under hur lång tid?
Jag vet inte. Men det var ju liksom månader med varje sort. Så det var ju under lång tid. För att man kan inte bara ta, liksom, ta det en dag och säga att nej, det fungerade inte. Utan det måste in i kroppen vänjas liksom, in i kroppen och se att det fungerar. Och sen när man märker att nej, det fungerade faktiskt inte. Mm. Då ska det där ut liksom. Och sen ska du in med nästa igen. Och det där kan vara jättesvårt. Att även om man får läkares hjälp att välja att, liksom, att hitta medicinen och dosen, så är det väldigt tufft att vänja in och ut mediciner som påverkar psyket så mycket som psykofarmaka och neuroleptika gör. Därför att det påverkar ju en, alltså det kan påverka hela självbilden liksom, och hur man är och hur man känner sig på ett sätt som inte är liksom en värktablett. Kan man lätt säga att ja, nu gör det mindre ont och nu gör det mer ont. Men med sådana här där man så här, känner jag mig mer uttittad på bussen än annars. Alltså du vet, det är så luddiga grejer. Men, så här, hur ser du på din omvärld på ett annat sätt med de här tabletterna? Jättesvårt. Men det finns det är en farlig period som är det här från att man har fått en bipolär diagnos till det att man har landat i ett läge där man kan leva med det.
Mm.
Därför att, som jag sa, det är ofta någon i ett hemskt skede i livet som får diagnosen. Och att då få det som en väldigt dålig nyhet i ett dåligt läge, det är tungt i sig. Och att få veta det här att det inte kommer gå över, kanske går över just nu, men det kommer komma tillbaka. Det är hemska liksom siffror på hur många som tar livet av sig under den här perioden. Och under också det här att man ska börja ta tabletter som påverkar en på olika sätt.
Mm.
Och som sällan fungerar bra från början. Så där är det verkligen viktigt att inte vara själv där. Alltså så den som får en sån här diagnos, att prata med dem omkring sig och prata med vänner. De behöver inte förstå hur det känns eller förstå hur... Alltså för det är lätt att man tänker så här, men de vet ju inte hur det är. Men det kvittar. Låt dem inte veta det då, men bara de vet att du behöver dem. Liksom.
Mm.
Så att de kan se hur du mår och så att de kan vara en, liksom en livlina att höra av sig till och att de kan stötta med smått. Liksom. Men att du inte står själv och ska göra den där resan.
Hur många valde du liksom att bjuda in till den delen av dig när du var i det här läget?
Jag vet inte hur många jag bjöd in. Jag berättade liksom för ett par stycken i min klass som jag pluggade då.
För hur gammal design. Var det? Men
det här var, alltså, det här är också lite sådär, för att jag var ju, jag menar, det var på gymnasiet började jag liksom få antidepressiva mediciner för liksom mot depression.
Mm.
Och det kan också bli helt galet om man har en bipolär sjukdom, för att den skickar ju upp en istället i taket liksom. Alltså inte alla, men det här är liksom, man kan generalisera väldigt mycket när hör jag. Men nu pratar jag om mig. Men jag och många andra som har olika typer av bipolär sjukdom kan inte bara ta en antidepressiv medicin. Därför att den liksom, det är som att dricka massa Red Bull, den liksom bara skickar upp en i taket. Liksom. Så att det gav bara att jag blev mycket mer, fick mycket mer svängningar och blev mycket struligare. Liksom. Men sen så var det liksom perioder av depressiva perioder och hypomana perioder och perioder där jag drack väldigt mycket och sådär. Fram till att jag då till slut fick det här. Och då var jag väl i 25-årsåldern och sånt där. Och pluggade i Göteborg då.
Mm.
Och då så pluggade jag på, då var jag alltså på högskolenivå liksom. Men då berättade jag för kanske två i min klass där. För att jag var borta en hel del. Jag berättade för läraren också. För att det inte bara skulle vara att jag var borta jämt.
Mm.
För att det var ju ändå, jag var ju tvungen att, även om det här var saker som jag kunde... Det var inte alltid som jag kunde vara i skolan för att jag helt enkelt inte mådde bra nog. Men också att jag var tvungen att avvika för att jag var tvungen att... Jag gick ju liksom på en missbruksenhet där och fick lämna liksom urinprov flera gånger i veckan och sånt för de skulle se att jag liksom var ren. Så det gick inte att hålla igång en 100% högskolestudie liksom utan att berätta om det. Så jag berättade för dem och jag berättade för några där. Och för min liksom allra närmaste familj, men inte ändå, Det tog flera år innan jag berättade för min pappa till exempel. Och, så att det var liksom efterhand som jag vågade prata om det.
Hur var det att berätta för, alltså första gången då, för någon? Från att du har haft läkarsamtalen till att så här, nu måste jag berätta för de här vännerna eller läraren eller så?
Jag tror att alla visste ju att det var, de visste ju om mina liksom depressiva perioder. Det liksom var ingenting som jag kunde dölja även om jag faktiskt försökte. Liksom. Och det var ju samma sak med mitt drickande, att jag liksom förnekade det väldigt mycket. Men det var ju väldigt tydligt att jag mådde väldigt dåligt under perioder. Man såg liksom att jag skadade mig själv och hade jättemycket ärr på mina armar och sånt där. Så det var liksom, det gick ut över mig själv hela tiden. Och det märktes. Och så det som är egentligen, att jag liksom berättade för min familj, det nya var ju helt enkelt mest bara att okej, nu har jag en diagnos, och det var ganska positivt. Alltså som att nu tror de att de har hittat vad det är.
Mm.
Även om det var negativt på det viset att de fick veta att det här är inget som kommer, det här är en kronisk sak. Och att de fick lära sig den här nya termen liksom. Och försöka lära sig. Men då försökte de ju också lära sig. De lärde sig och de förstod vad det var och det... jag minns inte det komma ut grejen som en särskilt traumatisk sak, kan jag inte säga. Men det fanns ändå det här att jag väntade långt mycket längre att berätta för min pappa än för min mamma till exempel. Det har ju också att göra med hela liksom macho-idealet om att jag menar, han är en jätte liksom älskande pappa och jag har en jättebra relation till honom idag. Men då var jag också yngre och hade en känsla av att det var liksom ett sätt att man erkänner svaghet på något vis.
Mm.
Vilket är ju helt vansinnigt att det skulle vara ett svaghetstecken att ha en sjukdom. Men det är så liksom. Och det förde oss väldigt mycket närmare varandra också när jag liksom inte hade några hemligheter mer. Och så. Ja.
Och hur är det att prata om det här idag?
Ja, men nu, förutom att det känns liksom sorgligt att tänka tillbaka på vissa perioder och sådär, så känns det bra att prata om det. För att det är att jag... det här är någonting jag vill slåss för. Liksom.
Mm.
Att folk ska kunna prata om det här. Och kunna ta upp det här med liksom... dels sin familj och sådär, men också att det ska finnas en öppenhet att man kan prata med det här om det här med sin chef eller någonting. Alltså att på samma sätt som att om du har diabetes så skulle du kunna säga på din arbetsplats att det är någonting du har.
Mm.
Och det förklarar varför du till exempel behöver ta en spruta i magen ibland eller att du låter bli och äta vissa saker eller du måste ta en paus på ett visst tillfälle. Och på samma sätt då liksom att det här kan förklara varför du ibland kanske inte kan jobba full fart. Och andra gånger så kan det förklara varför du har en jäkla fart och sen sådär att det går lite upp och ner. Och att du kanske behöver välja bort saker. Att du går after worken liksom, eller du är på någon slags kick-off med din arbetsplats. Du måste gå hem för du måste sova innan midnatt. Liksom.
Mm.
Ja, men om du bara kan få berätta vad det beror på så blir det så mycket lättare. Jag hoppas så mycket på det. Att det ska, vi ska vara på väg ditåt. Och det är många nu. Det har blivit en väldigt mycket större öppenhet kring till exempel utbrändhet och depressioner. Man läser mycket om liksom folk som har varit igenom förlossningsdepressioner. Och folk som har handskas med, jag menar, även sådana saker som ätstörningar och sånt där. Det är ju en annan sak, men det känns som att det blir en allt större öppenhet. Men det finns en skillnad ändå i det som vi liksom kallar för psykisk ohälsa och att folk har liksom, kan ha depressiva perioder som har att göra med någonting som faktiskt är ett trauma. Liksom. Att det med jag förlorade en nära eller jag blev illa behandlad på min arbetsplats under lång tid eller någonting som gjorde att man hamnar i den där situationen. Det finns en skillnad mellan det och psykisk sjukdom. Det är liksom, vi hör psykisk ohälsa väldigt mycket nu, men att våga säga att jag är psykiskt sjuk, det smäller så jävla hårt i mångas medvetna eller omedvetna. Att okej, där betyder det att det här är någon som vi antingen inte kan lita på eller inte borde ge ett visst förtroende eller som inte kommer prestera eller som man kanske till och med behöver liksom ta avstånd från.
Mm.
För att det inte känns tryggt.
Upplever du att, alltså att du blir bemött på ett annat sätt i något sammanhang efter att du berättade det?
Nej, nu har det gått så långt, så kort tid.
Mm.
Så att jag har inte hunnit uppleva det så mycket.
Men har det varit så tidigare också för dem du har berättat om tidigare? Eller i något sammanhang?
Ja, några människor har jag väl lite grann förlorat genom att berätta det på ett sätt. Men det har varit mer kanske sammanhangen som det, eller vad som följer med det här, med den här diagnosen. Att jag kan säga liksom, jag kommer ju aldrig mer dricka alkohol till exempel. Då tappar jag redan genast lite partykompisar. Men det är inget konstigt liksom. Det känns lite som att det hade varit om jag hade slutat bovla liksom. Då tappar jag bovlinggänget liksom.
Mm.
Nej. Jag tror inte att jag har förlorat folk i särskilt stor utsträckning. Men det är också för att jag är så väl fungerande med det här. Att varenda människa som får höra om detta säger att det har jag aldrig trott.
Mm.
Du fungerar ju så bra liksom. Och det gör jag ju idag. De hade haft en helt annan... Alltså, när jag var liksom 25 så där och fick den här diagnosen, så var det ju mycket mer att när jag berättade om det för vänner, så var det liksom, ja, men no shit liksom. Det här, ja, det är så uppenbart. Att jag var så himla... Vad ska man säga? Jag var liksom den som alltid gjorde så här sjukast grejer.
Hur såg liksom livet, om du tar oss med på liksom det som var din vardag och verklighet då, hur såg liksom livet ut under de här perioderna?
Livet, vad ska man säga? Det varierade ju så mycket, för att det kunde ju vara... Alltså det är viktigt att komma ihåg, det finns flera sorters bipolär sjukdom. Det finns liksom den som kallas för typ 1. Det är den som oftast blir så att säga värst. Det är fel att säga värst, för man ska inte hålla på och jämföra folk med varandra. Så där. Men bipolär 1 betyder att du går upp i fullskaliga manier. Du tappar liksom, det är en sak om du har en hypomani som är typ 2. Det är skillnaden. Typ 2, då går du inte upp i lika högt. Du har samma depressioner som i typ 1.
Mm.
Men dina toppar blir inte lika höga. Topparna kan bli att du känner att du är liksom, du presterar väldigt bra. Du känner liksom att du har jättemycket kreativitet, energi. Alltså ett jäkla flow liksom. Men skillnaden mellan det och en mani är att du fortfarande vet vem du är. Liksom. Det är liksom när du går upp i manin, då börjar du tappa känslan för vem... Alltså då blir det mer psykotiskt. Där kan du gå från att du känner att du är en jätteframgångsrik poddare till att du kommer in att jag kommer ju göra en podd med Obama härnäst. Och det är klart. Och de har ringt. Och börjar skapa minnen och börjar tro saker. Du kan börja liksom kalla dig för någonting annat. Och du kan börja liksom tro att du är förföljd. Eller att du kan, alltså det blir helt verkligheten, verklighetsuppfattningen liksom blir helt rubbad.
Och är det både liksom inombords och att man också uttrycker det och berättar om det?
Ja, om man
liksom
inte uttrycker det, då märks det ju sällan. Alltså då märker ju inte folk det. Men det kan vara till exempel också att man spenderar oerhört mycket pengar. Därför att du känner dig så oövervinnerlig. Så att det är bara liksom, ta ett lån och stick iväg och köp resor och köp en bil och köp det här och det här. Så kan det bli i hypomanier också.
Mm.
Men det är en typisk grej. Jag har sluppit det i väldigt stor utsträckning. Jag har inte spenderat jag har inte skuldsatt mig. Men det är det många som gör. För att de känner en sån positivitet. Det finns ju inga problem med att köpa liksom en svindyr bil på avbetalning. Därför att det där löser sig. Liksom.
Mm.
Det finns också många som liksom går in i liksom otrohetsaffärer eller som är som spårar liksom. I typ 2 där är det inte lika höga såna här perioder. Och sen så finns det fler sorter det finns en som heter cyklotymi som är liksom en mildare variant av hela bipolariteten. Det blir mindre svängningar.
Vad heter den, sorry?
Cyklotymi. Det är inte alls lika vanligt eller inte lika omtalat, men det kan vara så att till exempel om du söker hjälp och tror att du har en bipolär sjukdom, så kan det hända att de säger att nej, men du kommer inte upp till det, Men du har ett problem och det kan då kallas för cyklotemi till exempel. Att det går upp och ner på ett sätt som man kan behöva hjälp för.
Mm.
Och sen så finns det även en variant på allt det här som kan kombineras med allihopa som heter rapid cycling, som är att det går väldigt fort upp och ner. Och det, alltså att det kan vara att du vaknar i ett läge och vid lunch är du på ett annat och sen så det går upp och ner så väldigt fort. Och det kan även vara det som kallas för mixed state, som är fruktansvärt, som är att du upplever båda på samma gång. Alltså du har en oerhörd energi men du är deprimerad till exempel.
Åh jävlar.
Så att det finns, ja det är hemskt. Och de här går att kombinera hur som helst. Och det är ibland kan jag känna lite oviktigt med de här stämplarna vad det är. Därför att sjukdomen är inte så konkret och lyder inga sådana där regler. Alltså jag vet att jag var hos en expert på det här på ett sånt här affektivt centrum. Där jag sa att men det står ju typ 1 på den här lappen. Varför står det typ 1? Jag har ju liksom lärt mig det här, alltså att leva med typ 2. Och så att ja, men då är det du har lärt dig att leva med. Det spelar ingen roll vad det står här. Att, så, ja, men det kanske var någon gång att du har kryssat i någonting som har gjort det, men det spelar ingen roll. Alltså, så länge medicinerna funkar, dina rutiner fungerar, du lever ett bra liv, spelar ingen roll vad det står på den här lappen. Därför att kroppen känner inte av några sådana här gränser att gå över till en annan och sådär.
Mm.
En annan typ. Utan det viktiga är ju bara att man söker hjälp och försöker få den hjälp som behövs. Men alltså, så att i perioder, din fråga var ju hur det var då.
Mm.
Och alltså i perioder så var jag väldigt låg och såg liksom väldigt lite ljus överhuvudtaget. Och det är ju det är, alltså alla som har varit inne i en depression vet ju vad det är depression när man går ner i. Det är liksom en ja, men som en sorgeperiod. Som är lika konkret som om man har förlorat någon eller sådär. Att man har en oerhört påtaglig en smärta och en nedstämdhet och ofta mycket ångest och sådär. Som jag då dessutom då försökte liksom dricka bort i många fall. Och däremellan så hade jag perioder där jag var alldeles frisk. För det är också bra att komma ihåg det att oavsett vilken variant man har på det här så finns det, de allra flesta har vad man liksom kan kalla vad man kan kalla friska perioder där man är bara precis som vem som helst. Och det där har diskuterats lite grann bland annat på min Instagram efter att det var folk som sa, men hallå de friska perioderna, glöm inte liksom, prata om det. För jag hade en lång så här frågestund om det här också när jag hade gått ut med den här grejen. Och där var lite meningarna gick isär lite grann, för det var vissa som sa liksom att men du har ingen frisk period, du har alltid den här sjukdomen, den ligger där i bakhuvudet liksom, den finns ju kvar i kroppen. Det är bara att du har liksom olika skov.
Mm.
Men att kalla det för frisk, det är ju liksom som att kalla någon som är MS-sjuk för frisk när det inte finns ett skov liksom. Det skulle man inte göra. Skitsamma känner jag. Alltså, jag behöver inte kalla mig själv frisk eller sjuk. Det viktiga är att man har liksom en period då man fungerar som de flesta. Liksom. Att man har glada dagar och man har lite mer nedstämda dagar och så ska det ju vara. Man vill ju inte ha mediciner som gör en så avtrubbad att man inte känner det. Då har man ju fått fel. Då måste man ju se till att få någonting annat. Men att man ligger där mitt emellan. Och de perioderna hade jag också. Men det sätt som jag levde på gjorde att jag inte kunde vara i de perioderna särskilt länge. Därför att när jag liksom var som vanligt, ja, men då satte jag igång liksom och festade. Jag DJade skitmycket många kvällar i veckan liksom, och drack gratis där. Liksom, och bara liksom slängde bensin på den här liksom glöden som fanns där. Den här sjukdomen som låg där bakom. Som gjorde att då plötsligt så blev jag liksom högre och högre. Där, att jag, när jag kommer hem så här, men fan, det är snart morgon, det är bara att köra på. Liksom. Behöver inte gå och lägga sig. Och då så gick jag upp i varv och sen så går ner igen. Och sen är jag låg. Och så där gick upp och ner. Det blev väldigt stormigt liksom. Och där, så lever jag inte nu längre. Nu kan jag ligga i den här mellanperioden. Eller i den här, så att säga, friska perioden jättelänge.
Hur länge är länge?
Alltså, ja men år liksom. Alltså, så att jag kan. Men det är inte så att jag är utan svängningar, men jag ser dem nu. Och jag får hjälp av folk omkring mig att se det. Så att när jag plötsligt märker att okej, nu har jag den här sjuka melodin på hjärnan som går jävligt snabbt hela tiden. Jag kan inte riktigt sitta still. Och jag, det är såna här, vissa grejer som är såna här tydliga att jag märker att okej, nu behöver jag kolla. För det första har jag glömt en tablett någonstans. Och det kan ofta vara att det var så enkelt. Mm. Jag gick och la mig utan att ta den där tabletten, nu måste jag ta den och sen jämnar det ut sig igen. Eller så kan det vara så att ja, okej, jag tar alla tabletter som jag ska, men hur har jag jobbat på sista tiden? Har det varit för mycket? Har jag varit liksom för peppad på saker och bara liksom skippat måltider och liksom drivit på? Då märker jag det liksom. Och jag får också höra det av folk omkring mig liksom, att så här, du, hur är det, är du uppe i varv nu liksom? För nu pratar du fort.
Mm.
Och kan kanske, ja, men det märks på sådana där vissa små saker. De som känner mig väl kan ju se det. Att så att här skulle jag annars pausat, tagit in en motfråga liksom. Men här går jag bara rakt in på nästa ämne. Mm. Så här. Och där motsvarande är ju då också när jag plötsligt sådär att ja, men nu, vad ledsen du ser ut liksom. Eller att sådär att jag känner själv att för jag vill gå och lägga mig först klockan är 7 på kvällen. Jag har ingen lust att göra det där. Jag tycker inte det där är särskilt kul. Jag känner ingen lust och allt möjligt egentligen. Då kan jag märka att okej, nu är jag på väg neråt. Nu måste jag häva det.
Hur gör du då?
Ja, men i det fallet så blir det ofta att dels komma på att okej, för det är ofta en sån grej också att jag känner mig ledsen. Okej, vänta, vad har jag varit ledsen för nu? Och det där är liksom, det är ofta emot att folk ska liksom, om någon annan hade kommit till mig och sagt du har inget att vara ledsen över, det gillar inte jag, att folk ska, alltså alla har rätt att må som de mår.
Mm.
Ska aldrig gå och säga till någon liksom att men det finns någon som har värre och sådär. Men jag kan säga det till mig själv, att vänta nu, vad har jag att vara ledsen för idag?
Men mer som ett verktyg för att hjälpa.
Precis, dig. Mm. Att det är en fråga till mig själv. Varför mår jag sämre idag än vad jag gjorde igår? Ingenting har ändrats i mitt schema, mina framtidsplaner, mina liksom hur det går, olika saker. Det är ingen som har sagt någonting till mig. Jag har inte blivit sårad på något sätt. Jag har inte fått något dåligt besked. Det finns ingenting här som visar på att jag skulle vara avsevärt ledsnare idag än vad jag var igår. Okej, då är det någonting inne i mig. Mm. Det här utan yttre faktorer. Då är det plötsligt någonting som sker på grund av min sjukdom. Därför att om jag i det sökandet, vad är det jag är ledsen för, märker att ah, men jag hade en kund som inte var nöjd med vad jag hade levererat. Eller jag hade någon som fällde en kommentar som jag tyckte var ledsen. Eller sommarplaner blev inställda. Ja, men okej. Fine. Det är bara att leva på. Sådana känslor ska vi ha. Men när jag märker att okej, det här stämmer inte. Det här går inte ihop. Det här ligger på minuskontot utan att liksom, det har inte gått någonstans. Vad sjutton har hänt? Och då kan jag då, okej, jag ska inte gå och lägga mig nu. Jag ska absolut inte sova middag mitt på dagen eller någonting. Jag ska liksom köra på som det var tänkt. Jag ska göra saker som jag vanligtvis blir glad av.
Mm.
Jag ska försöka lura kroppen till att bli glad igen. Jag ska titta på det som jag annars brukar tycka är kul. Och sådär.
Och hur många dagar, liksom, vilken period... Eller hur lång tid tar det från att du liksom reagerar? Är det då från en dag till en annan eller är det liksom en vecka där du märker ett mönster av olika saker?
Ja, men det där kan vara från en dag till en annan när det är så små saker. Mm. När det inte har hunnit gå långt. Utan jag bara märker att okej, det här är en liten avvikelse. Då går det lättare att komma tillbaka igen. Från den där, när kurvan är på ett minus. Liksom. Det här är någonting som man också kan göra, men om man misstänker att man har något sånt här så är det jättebra att försöka föra en stämningsdagbok. Alltså att bara du kan göra bara på, alltså det finns appar till det här för folk som ska leva, alltså det finns bipolär appar liksom. Men du kan göra det bara i penna och papper liksom. Men att fylla i hur du mår dag för dag. För det är någonting som de kommer be dig att göra också när du kommer att få hjälp. Liksom. Att de vill att du ska föra dagbok på hur du går upp och ner.
Mm.
Att bara liksom, en nolla är bara ingenting särskilt. Och sen så har du liksom plus 5 och minus 5. Och om jag liksom kommer på ett minus 1 eller plus 1, bara precis att jag hinner liksom märka det, då hinner jag häva det liksom till nästa dag ofta. Men det är ju mycket värre om man har hunnit lägre eller högre än så. Och så var det ju när jag var yngre. Att jag kom liksom till ett plus 5 innan folk sa att liksom, men vad fan håller du på med? Liksom. Vad är det som händer? Och då försöka liksom komma tillbaka var mycket, mycket, mycket svårare. Eller att man är så låg så att folk börjar fråga vad har du tagit vägen? Liksom.
Mm.
Och nu så när jag hittar det, ser det själv och får hjälp av folk som ser de små avvikelserna, då kommer jag tillbaka snabbare också.
Vad tror du liksom var avgörande för du återkommer ju till att så här, ja, men du är välfungerande, och vad tror du har varit avgörande för att du ska sitta här idag och liksom kunna vara på den här platsen där du både kan liksom lever då välfungerande som du säger, och att du dessutom kan vara liksom en stark röst som också kan liksom ta den platsen, att du orkar liksom föra någon slags talan och vill vara en förebild och sådana, för det hade kunnat gått åt andra håll också under den här resan.
Ja, absolut. Och det har ju liksom full förståelse för. Alltså det här, det är viktigt att komma ihåg det, att jag försöker inte på något vis skönmåla den här sjukdomen. Alltså det finns inte någonting att jag försöker göra det här till någonting som är lite coolt. Därför det finns, nej, ingen, det finns ingen sån, men det finns ändå, det var några som liksom tyckte det i mitt inlägg, som kommenterade på mitt inlägg. Att så här, nu ska alla vilja ha diagnoser typ.
Nej, men men va?
Ja, men jag vet, det är knäppt. Men det är så att en del tycker ju det här, nu har alla har ju någon diagnos nu för tiden och sådär. Men det här är inte heller någonting som man kan välja för att det är lite coolt, utan det här är ett fysiskt fel liksom. Alltså du kan ju det finns till och med undersökningar att om du gör en skiktröntgen av hjärnan, alltså en sån här CT-scan,
ja,
så kan du liksom upptäcka saker, du kan visa att någon är bipolär eller inte. För att du har en jätteförhöjd tendens att uppvisa hyperaktivitet i hjärnan.
Mm.
Så att man kan liksom, det är ett fysiskt fel som man försöker råda bot på med hjälp av mediciner och rutiner och sätt att leva och sådär. Så det här är inte någonting som man kan välja att liksom, det där ska jag nog också bli. Liksom. Men det var också det att det var folk som tyckte att det var skönmålande, därför att jag hade med en bild i slutet på min lilla presentation, kan man väl säga, mitt komma ut inlägg som var en bild med massor med namn på kända personer som har haft det här eller som har det här, precis den här sjukdomen, och det är jättemycket kreativa personer. Och liksom bara alltså, Buzz Aldrin på månen liksom. Alltså, folk som har verkligen kommit långt bokstavligen talat liksom, som trots det här. Att det vill jag ha som en peppande slut. Liksom. Titta bara hur det kan bli. Jag menar, sen finns det, jag menar, och de som då tycker bara, ja, men det är inte alla som blir superkreativa under sina höga perioder. Det är liksom inte alls alla som har det. Nej, men, och det vet jag. Jag blir ofta väldigt, för min del så blir det kreativitet. Men det är för att jag också kan styra det så pass bra. Att till en början är det kreativt. Men sen så spårar det där ifall man liksom inte kan hålla i det liksom. Det är inte romantiserande, alltså det är bara att titta på den där listan att det finns jättemånga av dem som dog i förtid. Att det fanns liksom många av de här som inte överlevde liksom till gammal ålder. Och det här med det liksom kreativiteten och hur det till en början känns kreativt och sen så blir det liksom mindre. Alltså, ett tydligt exempel på det var att jag bodde i Göteborg och hade liksom en period där, för att de här höga perioderna, om man säger så, de kan också bli väldigt liksom ångestladdade och mycket för att det liksom blir en stress mer, att kroppen liksom jagar på en. Och den, liksom den perioden började med bara ett jättesug efter liksom att skapa, och jag liksom målade massa grejer och sånt där, och saker som blir bra också. Men det liksom tippade över i att jag måste få tag på precis rätt gula färg. En viss nyans. Och det blir inte rätt liksom. Jag får inte till det. Och det blev att jag liksom jagade runt på stan i Göteborg i alla butiker liksom, för att försöka hitta den här rätta färgen. Tills jag till slut liksom hittade på en så här konstnärsaffär där det bara, där är den liksom. Och jag köpte så allt papper de hade i den färgen och satte upp på väggarna i min lägenhet. Och det bara, okej, nu har du ju spårat ur. För det här är inte relevant, det här är inte rimligt liksom. Att jaga en speciell nyans utan att ha något mål med det egentligen, utan bara ha det som en slags tvång, Där var liksom så här tydligt att okej, nu har den här höga toppen gått från att varit kreativ till att liksom bli någonting tvångsmässigt och som jag inte mår bra av. Mm. Och som är så här att okej, nu måste man liksom komma ner i varv. Och då plötsligt kan vi ju inte prata om att det är någon slags romantiserande av det. För att då är det ju någon som inte fungerar ordentligt.
Mm.
Det här var många år sedan, men jag liksom ändå kan känna igen... det är ett exempel.
Så hur närvarande det är i liksom ditt vardagsliv?
Inte alls så här närvarande, för att jag är så... Jag lever ju med det nu. Alltså så fullständigt att...
Mm.
Alltså jag tar två tabletter på morgonen när jag borstar tänderna, jag tar en på kvällen när jag går och lägger mig. Och jag ser till att jag är inte uppe längre än midnatt någonsin liksom. Och sådär. Alltså det finns sådana saker. Jag dricker inte överhuvudtaget. Jag har vissa sådana där små saker, men det är väldigt lite alltså.
Mm.
Utan det är mer i så fall att jag kan se behovet av, eller jag kan se hur långt jag har kommit i att leva med den här diagnosen. Och hur mycket det liksom hur mycket som skulle behöva förändras liksom för alla andra som håller på och försöker ju kämpa med det liksom. Och kan se situationer som att det här hade varit skitjobbigt för mig då. Och att det här måste vi liksom förändra hur vi ser på sånt här. Och det är därför som jag ville gå ut och prata om det. För att nu har jag kommit till en nivå där jag inte längre är rädd för den här sjukdomen.
Mm.
Nu vågar jag liksom prata om den också för att den inte skrämmer mig likadant. Och då så är det viktigt liksom, för att om någon bara vågar säga liksom att spöket inte är riktigt eller att det går att leva liksom med det här, då kan det liksom, om det kan ge hopp till bara någon, så är det liksom värt det.
Exakt.
Ja.
Vad som, när du, det finns väl också rädslor, du sa att nu är du inte lika rädd för sjukdomen och så, men så, vilka rädslor finns det ändå i dig kopplat till det här? Eller finns det några sådana?
Ja, alltså det finns ju rädslor förstås att jag så att säga inte, tänk om jag inte kan den här sjukdomen så väl som jag tror.
Mm.
Tänk om det plötsligt så bara får jag veta liksom av att någon som kommer fram till mig och säger så att du är mitt inne i ett skov som du inte märker. Alltså det är skitläskigt, därför att det handlar ju om man, när som helst... Alltså det är det här som gör det svårt. Att det händer inne i hjärnan. Det händer inne i dig. Liksom. Det är själva du som förändras. Det är inte ett knä som svullnar upp mer eller mindre. Där du kan säga att nu är det sämre med det här. Nu måste jag hjälpa. Liksom, eller nu har det blivit bättre. Utan du mår alltid bara som du mår. Och du är alltid du. Och därför så blir det svårt att tänk, jag känner verkligen att nu jag är ledsen på riktigt. Jag måste kliva ut utanför och vara en jättebesvärlig röst som säger varför är du ledsen? Jag måste vara liksom en terapeuts röst. Och sen där börjar jag liksom säga att ja, men det är klart att jag är ledsen för att och sen inte komma på det. Och då verkar att den här konkreta liksom tråk Henrik som är terapeut som säger det här har rätt. Okej, då måste jag börja ändra på mig själv. Och då är det ju att jag ska göra saker som jag egentligen inte vill. Alltså för egentligen vill jag ju gå och lägga mig. Mm. Och då får jag veta att nej, jag måste vara uppe, jag måste peppa igång mig själv, jag måste göra saker. Eller tvärtom då. Jag måste lugna ner mig, fast jag är så himla peppad på att göra det här så får jag inte göra det längre. Nu ska jag sluta med detta. Det är ju... Och det kan skrämma mig att jag har bra koll på det där. Men tänk om jag inte har bra koll någon gång. Tänk om jag liksom glömmer fråga med det där.
Mm.
Och det blir en sån läskig grej. Alltså det är lite som... Alltså jag är rädd att det ska hända som är liksom i den här filmen Inception. Där det är en person som liksom befinner sig i en bar. Och så kommer det fram, Leo DiCaprio kommer fram och säger du befinner dig i en dröm. Du är inte i den verklighet som du tror. Vad... Så här, och han säger att nej, men det är klart det, du hittar bara på. Så här, nej, men kan du förklara hur kom du till den här baren? Och varför är det jättekonstig gravitation i den här baren? Om han märker att han inser att han bara drömmer. Liksom, tänk att få den av en läkare någonting som säger att du är inne i en period som inte är som du tror. Du beter dig på ett sätt som inte är rätt. Eller sådär. Mm. Det skrämmer mig. Men jag har inte hamnat där än. Men sen en annan sak som skrämmer mig förstås liksom ärftligheten i det här. Att hur ska det bli liksom att om jag får barn som har det här, hur sjutton liksom, och det där har jag ju tänkt på i massor med år. Men där har jag lärt mig att tänka istället att får jag det så växer ju de upp i en miljö som är sällsynt bra för det här.
Mm.
Att de växer upp då med någon som är beredd på det, som ser de tidiga tecknen, som vet hur det här utvecklar sig, som vet hur det är om det händer. Och som kan vara liksom stöttande och förebild i att det går. Så jag försöker liksom se det så istället, att det är liksom att då kommer de ju, då landar de ju i en familj som är förberedd på det.
Mm.
Och det kunde ju varit mycket värre.
Mm. Verkligen. Det, alltså, men det måste krävas en enorm styrka att vara den där då terapeut Henrik i alltihopa. Och liksom, hur har du som, jag fattar att det måste krävas enormt mycket av det, men hur kom du till det också, att förstå det?
Men det var liksom genom att lära mig att ställa samma frågor till mig själv som en terapeut hade gjort.
Mm.
Alltså att om jag hade fått om jag hade hamnat i en låg period där jag måste söka hjälp och hamnar hos en terapeut, så hade ju den personen börjat säga, hur känns det här? Vad tror du kan ligga bakom detta? Vad är det som har hänt? Berätta hur du känner och sådär.
Mm.
Och jag har liksom tagit det till ett steg längre där jag då i de allra flesta fall bara kan ställa de här frågorna till mig själv istället. Och utifrån då att genom att då lyssna på vad jag själv svarar så kan jag då se att okej, det här, så här borde jag gå vidare framåt. Det är väl mycket som att lära sig och leva med, ja, men alla sjukdomar som man bär med sig länge, att man liksom lär sig hur de fungerar och lär sig vad läkaren skulle ha sagt.
Mm.
Men ja, det kan vara jättetungt. Därför att när du mår dåligt och är ledsen så vill du ju inte höra att du inte har något att vara ledsen för.
Nej.
Utan man vill ju ha någon slags ett rimligt svar. Och sådär att ja, men gå du och lägg dig, det går över då. Och inte sådär att kom igen nu. Nu måste du liksom sätta fart, sätta igång, träna och sådär.
Det är, alltså nej, precis. Det blir ju som att du, eller det kan inte jag säga det blir, utan jag menar, är det som att du hela tiden behöver liksom ha någon slags helikopterperspektiv på helhet, alltså som att alltså hela tiden se det utifrån det större perspektivet?
Ja, precis. Att se det utifrån hela tiden. Och det är, där, det är det jag menar blir knasigt, eftersom det jag ska titta på sitter inne i mitt eget huvud.
Mm.
Så går det ju inte. Så hade det varit att jag har en nagel som aldrig läker riktigt, då kan jag se hur det blir värre eller blir bättre, eller just nu så ser det okej ut, eller nu behöver jag göra det här, nu behöver jag på med en salva, nu måste jag ha plåster idag. Men det sitter inne i huvudet. Så att då måste jag liksom ha den där bilden av att man ser det på håll och vara sådär kall. Att liksom våga säga liksom skärp dig eller ta det lugnt eller sluta vara så himla varva ner sådär.
Och landar det alltid väl i dig, eller finns det liksom ett motstånd som du behöver hela tiden parera mellan att vara den rösten och att få vara i där du faktiskt befinner dig?
Ja, men det kan finnas ett motstånd. Absolut, ifall det är så att min känsla är att jag är så jävla trött. Alltså jag vill bara krypa ner och dra ett täcke över mig och låt mig vara.
Mm.
Då vill man inte höra att nu är det dags att köra cross-trainer i 60 minuter. Och sen så ska du käka massa mat och sen ska du vara uppe 3 timmar till. Jag vill inte höra det. Men jag vet nu efter att ha gjort fel så jävla många gånger att om jag gör som jag vill, då kommer jag inte stiga upp i morgon bitti. Då kommer jag vakna lika trött igen. Den där sömnen kommer inte göra någonting. De där timmarna sömn gör mig bara tröttare.
Mm.
De där extra timmarna gör bara att jag blir ännu tröttare och min kropp bara lär sig att jag vill bara ligga still. Så att nu fattar jag att jag får inte igen det. Liksom. Det är som att liksom, dricka saltvatten när man är törstig. Liksom. Det kommer inte hjälpa mig. Liksom. Jag måste göra det på det här andra sättet. Och för nu vet jag hur det blir när jag skiter i det. Och då måste jag tänka, vad mår jag bra av? Vad behöver jag nu? Vad är det jag liksom... Vad är det min kropp behöver för att jag ska kunna fungera imorgon? Och inte vad vill jag?
Mm.
För jag vill ofta göra saker, men det betyder inte att man ska göra det för det. Det är liksom självbehärskning som alla andra, men man måste ha ännu mer då. När kroppen hela tiden drar åt olika håll, där de flesta andra liksom bromsas. De blir bara så peppade, eller uppåt, eller kreativa, eller så nere. Men med bipolaritet så blir det som att det finns ingen sån gräns. Det kan gå uppåt tills kroppen inte orkar med mer. Man liksom måste bli inlagd till slut för att man är så uppåt. Eller neråt, att man bara inte klarar av ett vanligt liv. Och då måste man bromsa innan dess. Liksom. Och det går. Det är, alltså det, jag, liksom, jag har ingen lust eller... Det finns ingen poäng för mig att... Vad ska jag säga? Jag försöker inte på något sätt säga att det här är lätt. Men att det går ändå. För det är det som man behöver få veta när man märker att det är tufft. Det märker ju du som har det. Men det går att liksom komma runt det.
Mm.
Och liksom leva med det, inte trots det. Liksom. Att det går och i många fall idag så känner jag att jag är inte alls säker på att jag hade velat ta bort det här om det gick. Därför att det ger mig så... Jag hade säkert inte haft det jobb som jag har idag. Som kreatör och som liksom att skapande och att ett jobb där jag liksom ska få idéer i huvudet hela tiden och få dem bli verklighet och se bilder och se filmer och musik och saker i huvudet. Det är inte alls säkert att jag hade gjort det om jag hade bara varit välfungerande men liksom diagnosfri.
Mm.
Så att så länge jag kan leva med det på det här viset så är jag ganska trivs ganska bra med det idag.
Och om man har lyssnat på det avsnittet och känner att så här, aha, okej, okay, det finns saker här som jag liksom som slår an i mig eller som jag känner igen eller som jag kan applicera på mitt eget liv. Har du någonting att säga till dem eller vad kan man göra då?
Ja, men känner man att det här är någonting som man... alltså för det första, sök hjälp. Våga göra det. Våga medge att du inte mår bra. Och våga liksom tro på att du förtjänar hjälp. Att det här inte är någonting som du inte mår tillräckligt dåligt eller någonting. Alltså sök hjälp istället. Det är alltid mycket bättre att du får komma dit och de säger att nej, du har inte det här. Ja, men fine. Då vet du det nu. Då kan du släppa det. Men att låta bli och gå dit för att du inte vet vad du ska få för svar, det kommer inte hjälpa. Det är det här brutna benet som man går runt med utan att få veta att det är brutet. Alltså, det är mycket bättre att du får veta att det inte var det.
Mm.
Då kan du leva på som vanligt. Men om du får veta att det är brutet, då måste du börja leva på ett annat sätt. För annars kommer det bara bli värre. Så sök den här hjälpen. Och veta att man inte är ensam i det här. Det är alltså, om man väl vågar börja prata om psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar i ett sammanhang, så är det så stor chans att det är att liksom rycka korken ur ett badkar, liksom, att det är fler som har det här och som kanske lever med det på något annat sätt, eller som lever med respektive som har det, eller som har vuxit upp med liksom psykisk sjukdom i familjen eller har på något sätt koppling till det här.
Mm.
Och så fort du vågar prata om det, så fort du liksom vågar vifta med flaggan liksom, så kan det liksom bli en sån lättnad att ja, nej, men jag vet fler som har det här. Och så blir det bara en naturlig del av livet. För det är redan en del av livet. Det är bara att vi liksom låter bli och medge det. Och där har jag liksom en... Det är en idé som jag har. och som liksom kan, alltså som jag vandrar mellan och känner att det bara är naivt och att det skulle kunna bli någonting, men jag måste ändå liksom våga eller testa, bara för allt börjar ju smått liksom.
Mm.
Men det är en tanke som jag har, som är den här symbolen som jag har här.
Mm.
Som är en smiley som brukar kallas för Schrödingers smiley, som fungerar på båda hållen.
Mm.
Som alltså är ledsen på ena hållet och glad på andra hållet samtidigt. Och den symbolen har blivit en internationell symbol för bipolaritet. Mm. Att man lever i det här mellanläget liksom, den är upp och ner på båda håll. Och den används ibland i det sammanhanget, men jag har satt den i ett hjärta. Och min dröm där är liksom att den där symbolen ska kunna betyda någonting mer. Att den symbolen ska vara ett tecken på att man antingen, den som bär den här på en pin eller på en tröja eller på en mugg eller vad som helst, antingen så lever man med en psykisk sjukdom.
Mm.
Och vågar liksom visa det. Eller så visar man bara en öppenhet för det. Att man är liksom, man är öppen för att andra har det och man är villig att prata om det. Och det är det lite också som är det här med den här symbolen. Den är ju i ett hjärta, men det är inte ett perfekt hjärta. Dels för att det är ritat av en 4-åring den här.
Mm.
Men också för att när jag såg den där så var det så självklart att det är klart att det ska vara ett kantigt och dåligt gjort hjärta. För att det är ju inte, jag säger ju inte att jag älskar diagnoser. Det är inte någon hel hjärta kärlek till bipolaritet, utan det är liksom bara ett accepterande.
Mm.
Att det är så här, vi lever med det, och den som inte har det men ändå bär en sån här logga kan liksom visa stöd för någon annan och visa kärlek till den som har diagnosen. Det är det betyder liksom.
Tack för att du pratar om det här, det är så ofantligt viktigt. Vad vill du säga som avslutning på avsnittet?
Att vi ska fortsätta ha kul ändå. Alltså att vi, jag tänker liksom mycket där att, ja, men precis så som jag driver mitt Instagram-konto, att det får vara kul mellan varven och sen pratar vi allvar däremellan liksom.
Mm.
Och så fungerar det mycket med relationer också, att våga berätta för en vän att du har ett riktigt problem.
Mm.
Sen kan ni liksom skoja om annat en annan gång, men ni liksom måste lämna lite utrymme för det.
Mm. Och jag skulle vilja säga att om du som har lyssnat på det här har någon, kanske man i din närhet, så ska man följa dig. Jag tycker alla ska följa dig. Men också att så här, du säger ju ibland att så här, hjälp till att få in männen.
Ja, men precis. Så dra in, ja.
Exakt, dra in männen på ditt Instagram-konto.
Mm.
Henrik Wahlström med W.
Precis, Henrik Wahlström.
Ja. Exakt, HL. Är också,
precis. Ja.
För det är ju, som vi vet, som vi pratade om också i första avsnittet som du gästade då tidigare, att så här, män lyssnar ju på andra män, och när man då ska prata feminism och jämställdhet så har du en röst som kanske män kan relatera till och ta till sig.
Jag hoppas det. Det hade ju varit jättebra.
Mm. Tusen tack för att du har kommit hit, och tack för att du liksom gör det här, för att det är ju, ja, så ofantligt jävla viktigt. Och tack för att du, vad ska man säga, ta den platsen. Att du orkar det.
Ja.
Och vill det.
Det vill jag gärna.
Tack. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss, kram. Hej då.
Hej, hej.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på peterfia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då.
En podd från Aller Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.